Det är ingen som åker ut och träffar den här flickan. Ingen träffar henne. Inte en enda person gör det från myndigheternas sida.
Jag tror att det var deras strategi att inte gå in på någon bakgrund överhuvudtaget utan säga det kände jag inte till, det visste jag inte.
Idag kom alltså Lunds tingsrätts dom i ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i Skåne och Sverige på senare år. Det handlar alltså om de två föräldrar från Eslöv som misstänktes för att ha plågat och svultit och slutligen förgiftat sin sexåriga dotter med ättika. De döms för en lång rad brott. Synnerligen grov misshandel, två fall av misshandel av normalgraden och olaga frihetsberövande. De ska också betala nästan 1 miljon kronor i skadestånd till sin dotter. I studion idag så finns Andreas Persson, reporter på Sydsvenskan, och Maria Rydhagen, reporter på Expressen, som bägge har skrivit om det här fallet. Du lyssnar på Sydsvenskan och jag heter Eskil Fagerström. Andreas, hur fick du reda på den här historien från allra första början egentligen?
Jag personligen blev kontaktad av personer som hade stött på den här flickan på något sätt strax efter jul. Och de personerna berättade för mig att det hade hänt något alldeles fruktansvärt. Och att jag som journalist borde undersöka vad detta handlade om. Och jag granskade det här fallet i 3 månader. Innan jag skrev den första artikeln.
Du har ju skrivit mycket om barn som far illa och systemen som ska skydda barn eller som inte gör det. Barn som svikits av samhället kanske man kan säga. Vad var dina reaktioner på det du tog del av här när det uppdagades för dig?
Förutom att flickan har utsatts för fruktansvärda saker så är det ju någonting som är ruttet i hela den här historien också. Och det är ju, hur kunde detta hända? Hur kan ingen ha upptäckt att den här flickan har utsatts för allt detta under ganska lång tid?
Maria, när satte du dig in i det här och började skriva om det här från början?
Jag var nog med och skrev en annan nyhetsartikel i början, men riktigt så här insnärd som jag är nu blev jag väl först under rättegången egentligen. Men jag måste understryka det som Andreas säger, att alltså hur det har varit möjligt att BVC och tandläkare och skola har kunnat vara så här lama, det är helt ofattbart. Så att jag har verkligen blivit alltså nyfiken på vad det är som gör att skolplikten är lite, verkar ha blivit relativ, för att som jag minns, nu var det visserligen länge sedan jag gick i skolan, men när jag gick i skolan var det helt otänkbart att man bara skulle inte komma till skolan.
Ja, det var ju så att under den här hösten, den kritiska hösten 2022, så var flickan bara i skolan vid några få tillfällen.
Ja, 4 dagar och det undrar jag på riktigt vad det är som har hänt i kommunerna, att det är så fläckvis när man följer skolplikten och när man biver den. Liksom. Så att, ja, det är ett mysterium.
Ja, men så här, förskolan försökte slå larm redan 2018. Och 3 månader innan allt det här avslöjades så slog sjukvården larm till socialtjänsten i Eslöv flera gånger. Och bara 5 dagar innan flickan förgiftades med ättika så gjordes ännu en orosanmälan. Inte en enda gång åkte någon ut och träffade flickan.
Och det är ett ansvar som ligger hos socialtjänsten i Eslöv. Det är där som man skulle tagit itu med detta i första hand. Eller samlat in varningssignalerna.
Det tänker jag. Men det intressanta här är ju också att när socialtjänsten i Eslöv granskar sig själv och hur de har agerat, så kommer de fram till att inga fel har begåtts. Och det säger väl någonting då om inga fel har begåtts. Och så kan det vara att rent formellt har det inte begåtts några fel. Men då är det ju någonting som är jävligt fel i systemet.
Maria, du har ju också...
Hej, Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Lång erfarenhet som chef och som chefredaktör och sådär. Vilka etiska överväganden kommer in när man ska skriva om ett sånt här fall? För att det finns ju mycket uppgifter i förundersökningen som vi väljer att inte publicera av många olika skäl. Hur resonerar man kring det man skriver och inte skriver? Hur skulle du göra?
Det är skadorna som har varit den väldigt stora, svåra saken här.
Alltså hur flickans skador, vad som fanns på hennes kropp och
precis.
Så vidare.
Ja. Och där var det var ju en del som var stängda där i rättssalen, men mycket var ju öppet och där fick man ju verkligen sålla för att det är så mycket detaljer och så integritetskränkande om man skulle återge allt det. Och sen så är det ju också som vanligt att se till att om man vill att det ska vara ett anonymt fall, vilket vi vill och alla har velat såklart, så måste det ju vara en äkta anonymitet, att man inte råkar släppa för många detaljer så att det egentligen inte är anonymt utan att alla egentligen kan se vem det är.
Samtidigt så måste man ju på något sätt försöka förklara vad hon har varit utsatt för att förstå allvaret i det hela. Minns du hur ni resonerade om det inför dina första publiceringar i våras?
Ja, vi var ju väldigt försiktiga och det berodde också på att vi inte hade fått bekräftat all information, utan jag gjorde ju den kartläggning jag kunde göra, men jag hade ju liksom uppgifter från källor som jag inte kunde kontrollera till 110%, så som man kan göra när väl åtalet kom och det står svart på vitt vad åklagaren misstänker.
Ja, det dröjde nog ett halvår eller mer mellan våra första artiklar och det att förundersökningen var klar.
Ja, det kom ju inte förrän i september eller augusti. Svårt. Jag fick väldigt detaljerade uppgifter väldigt tidigt och detaljerade uppgifter som var fruktansvärda, som jag tänkte det här kan absolut inte stämma. Men det visade sig att det stämde.
Jag kom ju själv in i det här lite grann också på allvar ungefär samtidigt med dig, Maria, nämligen jag blev som reporter ombedd att gå på rättegången och jag minns man hade många frågor, man funderade vad är det för människor som kan göra något sånt här, och du antar du kände lite grann samma sak när man skulle få höra dem, eller vad tänkte du om det som mötte dig där i rätten?
Ja, det har ju varit det som folk har frågat liksom. Hur, när man har hört att man har varit där så har folk frågat hur är de egentligen, de där föräldrarna? Svaret på det är att de har varit väldigt, väldigt nedtonade. Suttit framåtlutade och liksom inte tittat upp och pratat ganska lågt och intonigt. Inte fattat humör, liksom inte blivit uppräkta för någonting och sådär.
Det var väldigt lite av dem. Det var lite volym, det var lite ord, det var lite känslor. Det var mitt intryck i alla fall.
Ja, nej, men det är en väldigt bra sammanfattning. Att det var inte som att de ständigt vände sig till advokaten och viskade något upprört. Vad menar de med det? Utan de satt väldigt likgiltiga, kanske man ska säga. Det vet ju inte jag, men alltså, inte alls känslosamma, väldigt stillsamma.
Samtidigt var de ju väldigt, vad ska man säga, de höll ju verkligen fast vid sin berättelse som de hade lämnat i förhören om att de hade inte sett de här skadorna, de hade inte gjort något fel i princip. Det hade varit tufft för familjen under hösten, men det var ju långt ifrån att de tog på sig något ansvar eller ens verkade särskilt skakade av anklagelserna. Det är min subjektiva upplevelse. Jag vet inte vad läste du in i deras agerande?
Jag tror att det var deras strategi att inte gå in på någon bakgrund överhuvudtaget, utan säga, det kände jag inte till, det visste jag inte. Det har jag inte märkt. Så, för att inte behöva komma in i bakgrund till vad flickans skada kommer ifrån.
En fråga som i alla fall jag har haft med mig under den här, det är ju att man på något sätt vill få en förklaring till vad är det för människor som kan göra något sånt här. Hur ser man ut i huvudet? Hur är man funtad för att kunna göra det här? Behandla sitt barn så här? Och samtidigt är det på något sätt som att den förklaringen får man inte riktigt. Alltså, det är liksom svaret på något mänskliga, det mänskliga mysteriet. Inte för min del i alla fall. Vad tänker du om det där, Andreas?
Nej, men det är jättesvårt alltså. Jag har heller inte någon... Jag kan inte ge någon liksom bra förklaring till varför detta har hänt. Utan det är ju små pusselbitar som läggs ihop till någonting större. Och det kan ju ha varit så att föräldrarna har haft en plan, ett syfte med allt detta som inte har framkommit. Eller så är det bara omständigheter, fruktansvärda förhållanden som föräldrarna har kommit från början under sin barndom eller vad det kan vara. Och så bara det kokar samman till någonting sånt här alldeles förfärligt.
Vad tänker du om det, Maria? Fick du den? Nu förstår jag hur det kunde bli så här. Fick du den insikten eller fick du något svar på det?
Det tycker jag inte att man fick, utan det är väl som Andreas säger, att man föreställer sig att det finns någon typ av förklaring i deras respektive bakgrund och hur de fungerar tillsammans, samspelet mellan dem, hur kanske en driver den andra och sådär. Så nej, jag tror att de försökte slippa förklara för sig själva och oss, och därmed så kom det inte fram någon förklaring.
Du var inne lite grann.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På det här, Andreas, med vad samhället, myndigheterna gjorde eller rättare sagt inte gjorde. Och en motivering till att skriva på djupet om ett sånt här fall, det kan ju vara det att det pekar på något större systemfel eller en svaghet i lagstiftningen eller vad det nu kan vara.
Ja, men en sak som man kan säga är ju att med skolan då, och där görs ju just nu, gör Skolverket en andra eller tredje eller vad det nu är, utredning om att man ska ha något så här nationellt frånvaroregister som man utreder på regeringens uppdrag, just för att man ser på de olika skolorna att det bara flyter omkring. Inte på alla håll hela tiden, men på vissa håll ibland. Och det är ju också sådana saker som liksom, det är ju en helt annan karaktär på de fallen. Man ser ju de här föräldrarna som tar sina barn och åker till Thailand och struntar i att kanske hela klassens undervisning blir lidande på att det här barnet sen måste ta igen det. Och så att det är någonting som pågår, och det pågår väl i fler länder än Sverige, men i Sverige pågår det helt klart att se på frånvaro på ett annat sätt och ha lite mer koll på det.
Andreas, vad tycker du vi journalister borde granska hårdare med tanke på vad vi lärt oss genom det här förskräckliga fallet?
Ja, men jag tänker på socialtjänstens roll. Jag har skrivit när jag granskade förundersökningen utifrån just vad socialtjänsten gjorde, så kunde jag ju se att socialtjänsten i Eslöv, precis som många andra kommuner i Sverige, lägger ut delar av sin socialtjänst på entreprenad. Privata företag som man hyr in. Socionomer som är jätteduktiga men som inte har detaljkunskap om alla fall och som helt plötsligt sitter kanske med 20 fall som redan är påbörjade av en annan socialsekreterare. Överhopade av arbete, blir sjukskrivna, ärenden som bara hamnar i en hög med papper. Och så är det ju precis i det här fallet. Det är ingen som åker ut och träffar den här flickan. Ingen träffar henne. Inte en enda person gör det från myndigheternas sida.
Det är ju också att något tidigare ser man ju från BVC-sidan, man ser att hon börjar gå ner i vikt, en tjej som går ner i vikt mellan 3,5 och 5 års ålder eller vad det är. Och jaha, så är det, och det räcker med telefonsamtal där föräldrarna säger att ja, hon har ätit lite dåligt liksom. Och det är ju inte så att man ska ta barnen ifrån dem direkt, men man kan ju faktiskt försöka träffa flickan och se.
Och sen är det en mycket större fråga. Det handlar om hur vi finansierar våra socialtjänster i kommunerna, att det finns tillräckligt med personal. Men om det nu inte finns det, så de som arbetar och som är chefer har fan med ett ansvar att slå larm då också. Och säga att detta räcker inte. annars händer någonting sånt här och nu är det för sent.
Någonting som öppnade sig, i alla fall för min del när jag läste den här förundersökningen, det var ju en slags, och det ska ju verkligen inte uppfattas som en ursäkt till för att man begår det här förskräckliga brottet, men föräldrarnas otroliga marginalisering när det gäller ekonomi, boende, barn, sjukdomar, missbruk, att se att det finns familjer som lever på det här viset, på marginalen. Jag har inte tagit del av något sånt tidigare i alla fall.
Jo, men alltså, det har du rätt i att de har ju haft det tufft. Många barn ont om pengar och sådär. Men de har ju samtidigt, alltså, de lever ändå liksom i ett av världens rikaste länder och har kunnat ta del av vård. De har ju använt vård. Det är inte som att de är liksom, jag vet inte vad man ska hitta på för exempel. Nej, de är inte analfabeter som sitter och inte förstår vad primärvården är för någonting. Utan de har ändå känt till samhället och använt sig av det i andra fall. Så att det, men det är klart att alltså, de har inte haft, de har haft det tufft med pengar till exempel. Och det kan ju såklart, alltså, jag menar, det stressar en. Om man blir stressad gör man konstiga saker som man inte skulle ha gjort annars och så vidare.
Man kan ju också se att den här rättspsykiatriska utredningen som gjordes visar att det är inget fel på deras begåvning eller uppfattning om verkligheten eller så, utan de har ju inte någon, ja, de har inga uppenbara psykiska sjukdomar eller liknande, i alla fall inte enligt den här utredningen. Hörde ni, jag tänkte fråga, en liten ljusglimt i detta är ju vad man fick veta om hur flickan faktiskt har det idag och hur det har gått för henne sen och hon, ja, kom in på sjukhuset och fick ett nytt hem och så vidare. Vad vet vi om det? Vi hörde ju lite på rättegången om det, eller hur?
Ja, men det vi har fått höra är att hon har hon verkar ha en väldig förmåga att ta till sig omsorg nu när hon får den. Vilket det är ju väldigt starkt, för det kan ju också, jag menar, hon skulle också kunna ha blivit apatisk eller misstänksam så att säga mot omgivningen, så det är ju väldigt bra. Och sen så var det ju otroligt att trots den här enorma vävnadsförstörelsen i magsäcken så lyckades man rädda hennes matsystem så att säga genom att sy ihop matstrupe med tunntarm, så att hon är ju nästan normal idag, och det hade ju säkert ingen kunnat tro på julafton 2022 när hon kom in till sjukhuset.
Jag blev väldigt tagen av det här. Det visade sig att det här familjehemmet som hon kom till, den som tog initiativet till det var ju en sjuksköterska som hade arbetat i 30 år inom barnkirurgin eller barnsjukvården och som kom nära den här flickan och fäste sig vid henne och beslöt sig för att skulle vilja ge den här tjejen ett nytt hem. Liksom. Hon verkar otroligt redo och hade flera vuxna barn. Och, ja, det kändes som att det var en person som man fick förtroende för. Hoppas verkligen att det har funkat bra. Hon berättade väldigt fint om flickan. Hon hade repat sig och ja, att hon var som en vanlig tjej nu. Så gott gick i alla fall. Är det något annat du tar med dig från den här bevakningen och det här fallet, Maria?
Ja, men jag tycker att man återigen, och det har ju, får man ju ofta i det här yrket, att man får ta med sig det här att tänk om det är någon familj där det är missförhållanden i min närhet. Kommer jag göra rätt sak då? Vågar jag det? För det är ju inte, det kan ju vara ganska utmanande att anmäla, särskilt om man inte anmäler anonymt eller själv lägger sig i. Så att, liksom, har vi alla den beredskapen? Och har vi som journalister, orkar vi gå till botten med saker och sådär? Så att liksom att hålla ögonen öppna och hjärtat varmt så att säga.
Du har hört ett avsnitt av Du lyssnar på Sydsvenskan. Medverkande var Andreas Persson, reporter på Sydsvenskan, och Maria Rydhagen, reporter på Expressen. Själv heter jag Eskil Fagerström. Ansvarig utgivare för det här var Jonas Kanje. Och glöm inte att anmäla dig till vårt poddnyhetsbrev som du får ungefär en gång i veckan, och där vi berättar om våra senaste poddar och vad vi gör här på poddredaktionen. Adressen där du hittar anmälan är sydsvenskan.se/nyhetsbrev.